Vi har en liten hälsning från våra missionärer nere på Sri Lanka. Och sen ska jag predika för dig. Men får vi bara börja med en liten tanke. Vi har ju hört det här. Gud låter tider och stunder omskifta. Och så ber vi Gud, Gud, kan det komma en annan tid någon gång? För den här tiden, det är nog nu. Och samtidigt så tänker jag att ibland så har ju Gud redan gett oss det vi behöver. När Jesaja sa, här är jag, sänd mig. Så var det som respons på någonting som Gud redan hade sagt. Vem ska jag sända och vem vill gå? Ibland stannar vi bara där och så, här är jag, Herre, sänd mig. Använd mig. Kom emot mig. Stånga mig. Gör någonting med. Och så kanske det är vi som behöver göra. Du vet, strömmen finns ju i väggen hela tiden. Det som är tricket är att man behöver sätta i. Vad är det man sätter i, Rika?
Stickproppen.
Precis. Jag tänker, man kan ju säga, njudung energi, det är ingen ordning på dem. Det är bara en av tre lampor som lyser här. Jag tror vi byter elbolag. Jag kom ihåg det igår. Jag fick frågan för många år sedan för sådana här katalogtjänst. De ville så gärna sälja in till Guds kraft. Och sen undrade de, ja, men under vilken kategori ska vi sätta er? Är ni ett elbolag eller? Guds kraft. Men egentligen är det ju, nu hoppas detta funkar nu, jag har inte testat. Ja, oh, halleluja. Egentligen är det bara att trycka på knappen. Jag tyckte jag hörde Gud säga här om veckan och jag har burit med mig det. Och nu säger jag, vill jag bara ge det vidare. För att ibland tror jag att vi väntar på Gud när Gud kanske väntar på oss. Det var ett ord som kom till mig från Bibeln. Jag var tvungen att slå upp det. Jag visste ungefär vad det fanns, men inte exakt. Det står så här. Ni har stannat länge nog vid detta berg. Ni har stannat länge nog vid detta berg. Amen. Varsågod och sitt. Vi är ju, det var bara introduktionen här. Vi är ju en missionsförsamling. Ni vet väl det, antar jag. Hoppas jag. Och vi är alla missionärer på olika sätt. Vi kan vara missionärer här på Djurgårdsgatan eller Tegnérgatan. Och vi kan vara missionärer i andra delar av världen. Och vi ska få lite missionspåfyllning här. Isak och Zacharias missionerar hej vilt. Det går inte att hålla reda på dem längre. Och här bor en trummis, Hanna. Hon spelar inte bara trummor, hon är en ärkemissionär också. Så har vi då de som inte bara reser kortare tider, eller som jag brukar göra över en helg, utan vi har de som reser på riktigt lång tid. Och Bea och Annika, de har en liten hälsning till oss. De är i, vad heter det nu? Thailand heter det. Och har varit där i ett par veckor nu. Så om det funkar här så ska vi se vad de har och meddela.
Hej allihopa hemma i Sverige. Vi är ute i norra Thailand hos en stam som heter Lahu. Och vi har bambuhus här bakom oss som har upplevt frälsning. Och som vi ska starta Focus Business School i. Och vi har varit i Thailand nu i 2 veckor. Och vi har tränat en massa. Eller massa, men vi avslutade igår. 84 lärare har utbildat här uppe i Chiang Mai. Och de är väldigt sugna på att starta skolor. Och det är fantastiska vittnesbörd vi får höra. Så vi är väldigt tacksamma för att ni ber för oss. Och att vi får vara missionärer är ju väldigt underbart. Eller hur? Vad vill du säga, älskling?
Jag vill bara säga att det är dags att ni också kommer ut lite och hänger med oss lite när vi är ute. Vi längtar faktiskt efter er väldigt mycket också i Sverige. Så vi kommer hem i slutet på april. Nej, i början på april. Och då hoppas jag att vi kan träffas.
Ha det bra. Hejdå. Från Thailand.
De kommer faktiskt hem i slutet på mars till och med. Men De har haft det väldigt bra. Jag träffade Marco Strömberg nu i veckan här. Han har också varit med dem. Och de har som sagt varit tränat 84 lärare upp i norra Thailand. Sen är ju Thailand som Sverige väldigt långsträckt. Så de har också haft en utbildning för ledare i södra Thailand med 50 lärare som har blivit tränade där. Så det är väldigt spännande. Och du får bara ta dem på orden. Åka ut till dem lite och se hur de har det. För att här hemma får man inte träffa dem så mycket. Nu ska vi få en helt annan, nu får vi live-rapportering här. Isak och Zacharias, kom hit.
Tjenare, tjenare.
Ni märker att vi gillar er, va?
Ja, men det är så jag.
Ja, bra. Berätta lite nu, hur är livet och är det på gång och vad händer och
ja, men det är
vad
bra.
Vill ni?
Ja, mycket. Nej, men det är gött. Vi går bibelskola Livskraft då, som ni kanske vet. Vi har gått över till halvlek, så nu har vi några månader kvar tills det är slutstamp i juni. Men då är det inte slutet, utan i juni då börjar det. Då händer det på riktigt. Nej, men vi har varit nu i 3 veckor i London. Utanför London, Harleston heter det. Men vi har varit överallt i London. Så det har vi varit. Så tre veckor har vi varit där och det har varit jättekul. Så vi har varit, det är inte bara jag och Isak, vi är inte ensamma, utan vi har 6 andra vapendragare med oss från Livskraft. Några från Sävsjö också. Och sen så har vi varit med ett annat team som heter Reach. För vi har ju varit med en missionsorganisation som heter OM, som är i 140 länder. Så att vi har inte varit ensamma, det är inte så bra om man är ensam. Men vi har haft Gud med vår sida. Och vi vill tacka också för att vi har haft er med vår sida. För att om inte ni hade bett, så hade det inte alls varit så öppet som det har varit. För att bön är väldigt stor kraft i. Och vi är väldigt tacksamma att ni har varit med och stöttat oss i bön. För det behövs. Första veckan så när vi kom till London, vi var väldigt skakiga för att det är på engelska och det är ett nytt ställe och vi är väldigt nya. Ofta så det är till exempel då, om man vill börja träna på gym som jag gillar, då kan man ofta tänka att många säger liksom, jag vågar inte gå till gymmet för tänk om människor ser på mig och jag är inte så bra. Och ibland kan man känna så också när man är ute på mission. Jag vet, ni kanske tänker så också ibland att jag vågar inte gå utanför dörren och dela min tro för att tänk vad som händer liksom. Och så är det början, men när vi kom till London så andra dagen så gick vi ut en timme. Och vi var ju väldigt nya liksom, hur ska det här gå? Men det var sol och redan första dagen så tog en människa emot Jesus. Så det började starkt liksom och vi bara, what? Vad hände typ? Och det är lite så här, första gången när någon tog emot Jesus, lite så här, är du säker? Va? För man blir så chockad. Man är van vid det svenska liksom, det tänket. Och sen så fortsatte vi igen då, så vi var ute ungefär en timme varje dag och evangeliserade. Med olika kyrkor gick vi ut. Och varje dag såg vi någon komma till Jesus. Det var så otroligt och liksom. Och på fjärde timman, då gick jag ut och var i en park. Och första 5 personer jag talade med tog emot Jesus. Första 5 personer, jag fattade ingenting. Ja, det var. Och det var, jag gick fram till första tjejen och bara gick in och bara, jag heter Zacharias, vad heter du? Och säger hon sitt namn och säger, vet du vad, att Gud älskar dig, en fantastisk plan för ditt liv. Och hon bara, va? Vad typ så här. Och så sa jag det, om du skulle dö idag, är du säker på att du skulle komma till himlen då? Och då sa hon, jag vet inte riktigt. Då sa jag, då vill jag visa dig vad Bibeln säger. Och så visar jag bibelorden där att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och syndens lön är döden, med Guds fria gåva i evigt liv genom Jesus. Och var och en som åker lärarens namn ska bli frälst. Och då frågar jag, får jag be för dig? Hon bara, ja det vill jag. Och sa, Jesus tackar dig för henne och så att du ska visa dig vem du är. Och sen så frågade jag, vill du ta emot Jesus som din frälsare? Och då sa hon ja. Och så ungefär så har vi gjort den här resan. Och vi har varit ute i regn, vi har varit ute i solsken. Och vi har predikat och evangeliserat överallt. Och det har bara fortsatt så hela resan. Första veckan så var det 22 som tog emot Jesus. Och sen efter 3 veckor så var det 43 personer som hade tagit emot Jesus. Och det är helt otroligt. Så Gud är verkligen kraftfull och Gud är med oss. Och han vill möta människor. Det står det i Kolosserbrevet, står det att jag vattnade Apollos, han sådde frö. Men Gud gav växten.
Amen.
Och så är det med oss med, som är här inne. Ni också. Att ni får vara lämmar i Guds rike. Mm. Och det står också att utan mig kan inget göra. Men om ni förblir i mig, då ska ni bära rik frukt. Och det är inte så att det handlar inte om vad vi kan, utan det handlar om vad Gud kan. Och när vi går ut så vill Gud vara med oss. För att det står också att Guds längtan är att alla ska komma till insikt om sanningen. Och när vi får bära den med oss, längta för människor att möta Jesus, då kommer det hända någonting. Och vi alla får vara med i en resa. Ibland så när vi analyserade så gick det inte så bra. Folk vill bara gick iväg, eller folk kanske blev arga. Ibland kommer det fram en kille som rökte en joint och sa att jag är pastor, men det ser inte ut som det, men jag är det. Så där, man kan möta alla olika människor. Och ibland så säger de att de kommer till helvetet, ibland så säger de att de kommer till himlen. Så det säger så olika hela tiden vilka man möter. Men vi får vara med i en resa. Och varje människa behöver er. Varje människa behöver att ni går ut och talar om till dem vem Jesus är och vad han har gjort för dem. För många människor vet inte det. Och där får vi vara och hjälpa dem fram. Och ja, så är det verkligen så viktigt. Och den här resan har varit underbar. Och det är så konstigt att man ska behöva åka till London för att förstå att det går i Sverige med. Att bryta den lögnen. För att ofta så är det så lätt att vi ser ner på vårt land, ser ner på vårt eget. Men jag tror att Gud vill verka lika mycket här som i London. Och när vi vågar gå ut och ta steget så är han där. Och han vill öppna dörrar när vi är uthålliga och tror på det som vi gör. Att tro på det som vi ber och det som vi sjunger ut. Om vi tror på det och vågar gå ut så vill han öppna dörrar och bryta mark. Fan är med oss. Så det var, ja, det tar vi verkligen med oss från London. Och vi har varit ute några dagar nu. Vi har varit ute i Vetlanda, Nässjö och Aneby. Och man ser verkligen att det händer någonting när de har pratat med. Liksom. Vi var ett möte där vi pratade med en man som hade precis pratat med sin bror om döden. För hans bror var väldigt sjuk. Och så fick vi komma där och fortsätta prata med honom och visa vem Jesus är. Så vi är med på en resa och ibland tar det ett tag för det lilla fröet att kunna slå rot, det här fröet att kunna växa. Men vi får vara där. Vara med på deras resa.
Tack så mycket, Zacharias. Jag tänkte dela en grej som jag har lärt mig under de här missionresorna på Bibelskolan som vi har hållit på med. Och det är vilket är det bästa sättet att dela evangeliet på? Och jag har kommit fram till en slutsats. Jag tror att jag kommit fram till en slutsats. Och det är att vi ska älska människor som Jesus älskade människor. I första Moseboken kan vi se att vi är människor. Vi är skapade till Guds avbild. Och det är precis det här som Jesus förstod. Han pratade med kärlek och förstod att alla har samma människovärde. Det är väldigt lätt för oss i västvärlden att se att ja, men vi har ekonomi. Vi har de här situationerna som gör oss lite bättre än de där hemlösa till exempel. Men vi måste förstå att alla människor är skapade till Guds avbild. Och alla människor behöver höra sanningen. Många gånger är det lätt att säga vad människor vill höra. Men det är inte egentligen kärlek. Kärleken är att säga sanningen. Och vad är då sanningen? Jo, det är en objektiv sanning. En sanning som kommer komma till himlen. Och det är såklart genom Jesus Kristus. Så det är en sak som vi har lärt oss då. Att vi möter alla människor på det sättet som Gud vill att vi möter en människa. Vi har ingen speciell... Så här ska du göra för att människan ska bli frälst. Utan vi ser på alla människor och ser... bjuder in heliga anden och sen säger hur vill du att vi pratar med just den här personen. Och det är väldigt viktigt och det fungerar här i Sverige också, så vi vill bara motivera det. Så det är en sak, älska människor som Jesus. Och hur gjorde Jesus? Han ödmjukade sig och han kom för att ge tjänst, eller vad man ska, ja, han, vi ser att han tog hand om lärjungarnas fötter. Han ödmjukade sig flera situationer. Han umgicks med syndare och de människorna som var lägst i samhället. Och det ska vi göra också. Jag vill dela en situation. Och det var med en... Vi var på parken, jag och en kompis. Så såg vi en person sitta vid bänken. helt totalt utslagen, var alkoholpåverkad. Men vi gick fram till den personen och vi bara delade enkla evangeliet. Vi delade den sanningen som han behövde höra. Vi delade inte den sanningen han behövde höra. Vi delade den sanningen som är en sanning. Alltså Jesus då. Så vi delade evangeliet med honom. Och han bara skiner upp totalt, blev jätteglad. Och det var en situation då. Och en annan situation, då vi anpassade oss till just den personen då. En annan situation som jag vill dela med mig av, det var när vi var i ett område i London där det var många hinduer som bodde där. Och de här hinduerna, vi har förstått en sak, och det är att de är gala i chai, masala chai. Så vi gjorde mycket, mycket masala chai. Och vi bara stod där på bordet och bara delade ut te till allihopa. Och det var jättemånga människor som bara kom. Och vi fick dela evangeliet med dem. Vi fick tala in sanningar i dem till deras liv. Så det var vad vi gjorde. Och vi insåg då att vi måste anpassa oss till den kulturen och traditionerna och religionen som de som vi ser. Vi måste verkligen anpassa oss till den människan vi ser. Vi pratar inte på samma sätt som vi pratar med en muslim till en hindu eller någon som inte ens tror på Gud. Så vi möter människan där den personen är och med den erfarenheten de människorna har. Så det var lite kort för jag ville dela. Tack så jättemycket för alla bönerna också. Ska vi se något mer? Okay.
Och om tre veckor ska vi till Tunisien igen. Och fortsätta med resan. Så om ni vill höra mer så kan ni komma fram. Men ni får jag vara med och be och stötta och ge till er också. Vi vill gärna ha med er på den resan. För vi gör det tillsammans. Så vi är lika viktiga som ni som är med hemifrån här och stöttar. Vissa sänder ut och vissa är sända. Men vi alla behövs. Vi klarar oss inte ensamma. Men jag vill bara påminna er att bara använd det gåvor ni har. Och låt Gud få använda det i era liv. Att kunna dela med er tro. För att när i början med Adam och Eva, då säger Gud föröka er. Och han menar att ge det vidare. Och vi ska också göra det. Vi ska ge det som vi har fått vidare. Det är inte meningen att du ska stanna här inne, utan vi ska ge vidare. Och det finns lärjungaskap, alltså det finns bara att träna upp människor och få. Men också, man lär sig och man utvecklas när man får ge ut. Ge ut det man har, att känna sig viktig. För ni alla är jätteviktiga och ni har saker som Gud vill använda. Men de aktiveras när ni använder dem. Så ja, vi är så tacksamma att ni är med och ja. Tack.
Man blir glad när man ser grabbar. Och man blir glad när man hör vad Gud gör. Och att ni vill följa honom. Det är så viktigt. Jag tänker, kan vi inte be för dem just nu? Vill du stå upp och så bara sträcker du dina händer mot Zacharias och Isak? Så välsignar vi dem. De är ju på bibelskolan, det är ju en väldigt praktisk bibelskola, känns det som. De får praktisera hela tiden. Det är väldigt bra, men samtidigt så gör ju Gud massor med saker i dem. Och jag bara känner att allt det som Gud har tänkt att deponera i, att förlösa i Zacharias och Isak, det är det vi ber för just nu. Vi ber att han ska få utrusta dem, inte bara för en missionsresa, utan utrusta dem för hela livet. Så bara låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för Isak och Zacharias. Vi tackar dig, Herre, för att du har blivit verklig i deras liv. Du har gått ifrån teori till praktik. Du har gått ifrån huvud till hjärta. Och vi tackar dig, Herre, för den eld som du har tänt i deras hjärtan, Herre. En eld för den här världen. En eld att nå de onådda. En eld för att bygga ditt rike, Herre. Vi tackar dig, Herre, för den här tiden som är nu väldigt konkret för dem. Av träning, av utrustning, av uppbyggelse, av förberedelse. Och vi bara välsignar dem i detta. Vi ber, Herre, att innan bibelskoleåret är slut så ska de ha fått allt det du tänkte att de skulle få. Allt, Herre. Om de känner jag saknar lite frimodighet, ja, men då fyller du på med det. Om de känner jag saknar lite smörjelse, ja, men du smörjer dem, Herre. Du låter deras bägare flöda över. Du smörjer deras huvud med olja, Herre. Och jag tackar dig, Gud, för att du rustar dem. Och du du reser upp dem, Herre, för tider som ligger framför. Att nå längre, att nå fler. Halleluja, att bryta mark. Vi välsignar dem den här dagen i Jesu Kristi namn. Och vi bara tackar dig för veckorna i Tunisien som ligger framför, Herre. Vi bara ber, Herre, att precis som de har upplevt i London, att de ska gå i gärningar som är förberedda. Du ska leda dem specifikt till olika människor. Du ska bara förhärliga Jesus Kristus genom deras liv. Du ska uppmuntra dem som är troende. Och du ska bara dra nya själar in i ditt rike, Herre. Så tack för din nåd över grabbarna. Tack för din smörjelse över deras liv, Herre. Tack Gud att du vill göra ännu mer än vad de har vågat tro. Du ska kröna det här året med ditt goda, Herre. Du ska kröna bibelskolåret med ditt goda, Herre. Du ska kröna bibelskolåret med ditt goda. Och deras spår ska drypa av smörjelsen. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Du välsign er. Tack ska ni ha. För 2 veckor sedan så talade jag lite grann om hur lätt det är att bli förvirrad och vad man behöver göra. För förvirring är ju aldrig, det är aldrig bra. Man gillar inte att vara förvirrad, eller hur? Och det åstadkommer ingenting som är gott. Det är inte från Gud. För när man blir förvirrad då tappar man lite, man tappar fart. Man tappar riktning. Man tenderar också att tappa gemenskap. Och slutresultatet om förvirringen får fortleva utan att man tar itu med den, det är ju att man riskerar att tappa tron. Och tron är alldeles för dyrbar, gemenskapen är alldeles för viktig. Och riktningen, ja, den är ju avgörande om man vill nå fram till målet. Och ingen tycker att det är roligt att gå bakåt eller bara stå och stampa, man vill framåt, eller hur? Och därför är det viktigt att vi kan avslöja förvirringen. Och förvirring kan man likna vid mörker, men vi vet att det finns ljus. Det är bara att titta däråt så ser vi att det finns ljus. Eller ja, vi kan titta överallt för att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det och kommer inte att övervinna det. Och så kan man på område efter område bara hitta det som är. Alltså om ljuset lyser, om det finns uppenbarelse från Gud, då blir det som var suddigt, det blir klart. Det som var otydligt, det blir tydligt. Och idag så skulle jag vilja bara förtydliga lite saker angående församlingen. Och det skulle kunna handla om den här församlingen, men jag tror också att det handlar om församlingen i stort. Och församlingen är ju någonting som vi hittar i Bibeln. Och Jesus talar inte så jättemycket om församlingen, men i apostlagärningarna och i breven så träder ju en ganska tydlig bild av församlingen ändå fram. Och jag vill bara peka på några saker lite kort här idag. För att jag tänker så här, församlingen är otroligt viktig. Eftersom den utgör en himmelsk representation på den här jorden väldigt tydligt. Jag brukar relatera till ett tillfälle, jag tror faktiskt det var 1990 eller möjligtvis 91. När en gammal gudsman kom till oss. Det var när vi var där borta där Holmskolan är nu. Och så profeterade han lite över oss, lite olika saker över församlingen. Och så sa han, denna plats en himlens filial på jorden. Och denna platsen då tänker vi att det var ju inte Holmskolan. Eller hur? Utan vi tänker att det var församlingen. Det är det som församlingen representerar. För församlingen representerar himlen. Det är så en filial fungerar. Och då har vi ju 2 begrepp som vi brukar slänga oss med. Våra första år så undvek vi ordet kyrka. Och jag tror att jag vet varför vi gjorde det. Men det kan vi tala lite grann om en annan gång. Men kyrka eller församling. Och kyrka kommer ju av ett grekiskt ord. kyriakon. Och det betyder ju egentligen det som hör Herren till, eller det som är Guds. Kyrios, det är ju Herren på grekiska. Och kyriakos, det är det som hör till Herren. Det kan också översättas med Guds hus. Och det kanske är därifrån som begreppet har kommit. När vi talar om en byggnad, för vi tänker att ja, det är Guds hus. Det är inte vårt hus, det är Guds hus. Så då kallar vi det för kyrka, kyriakon. Men när Bibeln talar om hus, så talar den nästan aldrig om en byggnad. Utan det talar om en familj, eller det talar om ett hushåll. Så det är inte, för jag vill komma någonstans med detta. Jag vill ställa upp lite olika saker och se var lägger Gud betoningen någonstans. För jag märker att vi kanske lägger betoningen någon annanstans ibland än var Gud lägger betoningen. Och då gör vi väl i att flytta våran betoning. Men det andra ordet för det vi talar om idag, det är just ordet församling. I Bibeln så heter det ekklesia. Och ekklesia, det betyder människor som har kallats samman. Det är inget strikt religiöst uttryck, utan det finns, till exempel så hittar man det i Apostlagärningarna 19, så står det att man kallade samman en stor folkförsamling. Där står ordet ekklesia. Där. Så det är människor som har kallats samman. Men bara där tänker jag finns en väldigt viktig poäng. Gud kallar till sin församling. Men vi lägger ofta betoningen, ja, jag går till den kyrkan. Det vill säga, det är jag som har hela bollen där och jag bestämmer riktning och innehåll på allting. Men att vara en del av församlingen, det är en kallelse. Gud har kallat dig. Tänk om Gud har kallat dig att vara en del av den här församlingen. Om inte det är så, hur är det då? Ja, jag vill ge dig lite att tänka på den här söndag. Jag hoppas att det är okej. Men då tänker jag att Bibeln har några områden. Jag har satt upp en 5, 6, 7, 8, 10 punkter här. Vi får se hur många vi tar när det gäller församlingen. Och den första då, det känns ganska naturligt att tala om det, att när vi säger kyrka eller församling så tänker vi ganska ofta direkt eller indirekt på själva byggnaden, det vill säga platsen där vi samlas. Och vi är oerhört tacksamma över att ha en kyrka. Det är vackert ute idag, men det är inte skönt. Utan det är jätteskönt att vi har väggar och tak och värme och stolar och allt det här då. Men Gud lägger ju aldrig betoningen på själva byggnaden. Inte ens på platsen. Gud verkar ha en viss förkärlek för vissa platser. Grundläggande tror jag på grund av att han har gjort någonting med människor där. Och tänker vi tillbaka på den första församlingen som man läser om i Nya Testamentet, så var det ju så att de hade oftast inte, alltså de samlades någonstans. De samlades dagligen. Den första tiden samlades många av de troende i Jerusalem i templet. Men det här med att ha en byggnad som var dedikerad, det kom långt senare. Faktiskt hundratals år senare. Så Gud, han betonar inte det här med byggnaden. Utan vad betonar han? Han betonar kroppen. Han talar mycket om kroppen, om församlingen som Kristi kropp. Och där får vi ju den här tanken på, jag vill säga, representationen att vi är Jesus i den här världen. Det låter ganska stort när man säger det, men det är ändå den bilden som Bibeln målar. Det är så han har tänkt att vi ska fungera. Vi ska vara Jesus här. Vi ska vara Jesus för olika människor, precis som Zacharias och Isak delade här för människor som de mötte ute på gatan. Så var de Jesus. Men också vi som en gemenskap. Vi ska visa, förmedla från Jesus det som himlen har till så många som möjligt. Både individer eller städer eller föreningar eller arbetsplatser eller skolor. You name it. Men det är viktigt att vi inte betonar för mycket den här byggnaden eller platsen. Och varför är det viktigt? Jo, därför att det är egentligen bara ett skal. Men det är innehållet som räknas. Och dessutom så använder vi ju bara det här skalet högst tillfälligt. För det mesta av tiden i veckan så är vi någon annanstans. Vi är inte här. Så om detta skulle vara församlingen, då blev det inte så mycket. Men om vi är kroppen, om vi är församlingen, för vi är ju hela tiden, vi är ju på en massa olika ställen. Ja, helt plötsligt finns det ju massor med möjligheter. Apropå det här med möjligheter, jag tänker ofta på det. Jag kan komma på mig själv, och ibland så kommer jag på dig också, kan du veta. Att man tänker att men det går ju inte. Och det är omöjligt. Fast det är inte riktigt sant. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Var det inte det som Gabriel sa? Han kom direkt från himlen med det budskapet. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det som inte vi kan, det kan Gud. Det som du tänker, det här kommer aldrig att få gå och fungera. Jag kommer alltid att vara sån här. Kommer aldrig att kunna se ett genombrott här. Det är sant om det handlar om dig. Men om Gud får komma in, helt plötsligt, så det som var omöjligt, det blir möjligt. Och det vill jag att du tar med dig den här dagen. Att det som du säger omöjligt, kanske behöver du flytta betoningen där också. Och istället säga, det är möjligt. Det är möjligt. Länge nog har ni stannat vid detta berg. Kanske är det så att Gud säger, det är dags att ta ett initiativ. Det är dags att flytta på sig. Det är dags för förändring. Så Gud betonar inte byggnaden. Han betonar kroppen. Vi fortsätter. Gud betonar inte heller strukturer. Utan han betonar relationer. Och det är väl också ganska skönt. Vi känner ett visst mått av samhörighet. Det kan vara baserat på olika saker. Det kan vara baserat att vi bor på denna plats som en del tycker är världens bästa plats. Och andra tycker att det är en håla. Det kan bero på att vi delar intressen. Det kan bero på att vi är i samma ålderskategori. Det kan bero på att vi har en liknande uppväxt. Eller att vi jobbar på samma plats. Eller går i alltså det finns massa olika strukturer som gör att vi förenas. Men församlingen är inte en intresseorganisation. Församlingen är inte en arbetsplats, inte ens för den som är anställd är den arbetsplats. Församlingen är inte ett företag. Det är inte vad ska vi säga mer? Jag kanske ska säga vad det är. Församlingen är en gemenskap. Det är en gemenskap med Gud och med varandra. Vi binds samman av någonting som är så starkt och så intimt. Att det, när Gud får tala om det, så liknar han det vid lemmar som är ihopsatta med varandra i vår kropp. Och man kan ju dissekera en kropp, man kan givetvis göra det. Men och man kan hitta en massa olika delar. Men det är ju när delarna finns i kroppen, när de relaterar till varandra, det är då som kroppen blir kroppen och som kroppen kan göra det kroppen är tänkt att göra och att vara. Så därför när vi lägger betoningen på, ja men vi är med i samma hemgrupp. För att vi bor på samma ände av stan, eller vi har småbarn tillsammans, eller jag får säga, men vi är samma liksom skede i livet, du förstår vad jag menar. Så är ju det bra. Det är ju någonting fantastiskt, men Gud lägger ändå inte betoningen där, utan Gud lägger betoningen på att vi har relationer med varandra baserat på att vi tillhör samma kropp. Struktur är bra. Det är skönt att din kropp har en struktur. Du är antagligen inte riktigt nöjd med den i alla delar, för jag har aldrig träffat någon människa hittills som har varit nöjd med sin kropp. Men din kropp har i alla fall en struktur. Det behövs någonting som bär upp och som sätter gränser och tydliggör saker och ting. Om din näsa bara skulle flyta omkring i ansiktet, du skulle inte vara alls glad för det. Utan den har sin plats. Så det är inte så att struktur inte är bra, men själva livet, det strömmar inte på grund av strukturen, det strömmar på grund av relationerna. Relationerna är viktiga, och när relationerna inte får den betydelse eller den närhet som Gud har tänkt att den skulle vara, då påverkar det oss. Visst är det så? En enda relation som på något vis bli avbruten eller sårad eller påverkad av någonting dåligt, så påverkar det oss. Och är det många relationer, ja, då vet vi inte riktigt vad vi bara ska göra åt det då. Så därför behöver vi vara rädda om relationerna. Och då har vi alla ett ansvar. För det är relationer som församlingen är uppbyggd av. Dels förstås relationen med Gud, det är en given självklarhet, men också relationen oss emellan. Så vi betonar kroppen, vi betonar relationerna. Nu kommer någonting som kanske synes motverka det jag sagt. Men jag tror också att i församlingen så ligger betoningen inte först och främst på individen, utan på kollektivet. Det gemensamma. Vi är, och det vet ni att jag brukar säga, för jag tror verkligen att det är så, att vi är påverkade av vår tid och vår kultur som är väldigt individfokuserad. I Bibeln så ser man att individen är viktig. Gud älskar varje människa. Han älskar oss inte bara som en helhet. Men det är påfallande vilken stor vikt och betoning Gud lägger på det kollektiva. Han nöjer sig inte bara med att ha Abraham, han vill ha ett folk. Utav dig ska bli ett folk, och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Så han jobbar också med kollektivet, och därför så om det här är viktigt, och om vi har en fiende, det är två sådana här, vad säger man? Ja, never mind. Men om det är på det sättet, då finns det, ja precis, då finns det anledning för fienden att ge sig på det. Att försöka att dela på det som Gud har fogat samman. Det är intressant när man tänker på det här med enhet. Vi tror att enhet är viktigt, och ibland tror jag att vi kanske skjuter lite grann över målet när vi talar om det, för att vi tänker att ja, men det ska vara det, till exempel alla kyrkorna i stan eller den universella församlingen, vi liksom tar i så vi bågnar. Men all enhet börjar ju i den lilla relationen för att sen växa vidare. Och om man läser Efeserbrevet, det fjärde kapitlet, så kan man se att där betonar Paulus jättetydligt, säger vi behöver bevara andens enhet. Det vill säga, det finns redan en enhet. Det finns någonting att utgå ifrån. Den är där. Och han säger det är en kropp, en tro, ett dop, en herre och så vidare. Men sen när man läser några verser längre ner från vers 11, så börjar Paulus att tala om tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, herden och läraren. Och då säger han att de här är till för att kroppen ska nå fram till enheten. Ja, men vänta, vi hade ju enhet. Oh, men Gud visste ju att den där enheten, den kommer att prövas någonting galet. Och därför så behövs ett arbete, ett ständigt arbete med att bibehålla och stärka enheten. Och där är tjänstegåvorna väldigt viktiga för att behålla den här enheten. Om man tittar på Israels barn när de är i Egypten, så finns det ju väldigt mycket man kan lära sig av den där. Det är ju en jättelång story. Men en sak jag tycker man kan se, det är att när de höll samman och gick åt samma håll, då kom de någonstans. Men när de började bli uppdelade och splittrade, ja, men då blev det inte mycket av det. De uttryckte någon form av kollektiv tro när den första påsken var. Det står, Mose fick instruktioner av Gud. Han gav dem vidare till folket och sa, varje familj ska slakta ett lamm. Man ska ta blodet, stryka det på dörrposterna. Och så ska dödsängen gå förbi och ni kommer att bli befriade. Och det står att varje familj gjorde detta. Man kollektivt så bara trodde man tillsammans. Sen går det inte särskilt länge och så kommer de till det förlovade landet, det som Gud hade talat om i århundraden och lovat dem. Och så kommer de dit och helt plötsligt så bryts den här enheten. 2 av 12 håller fast vid vad Gud har sagt. De andra säger, nej, vi tror inte att det går. Folket väljer att lyssna på majoriteten. Tänk att majoritet är ju bra, visst är det det? Men det är inte alltid att majoriteten har rätt. Eller? Nej. Tänk om det vore så enkelt. Men så är det inte. Utan där fanns en tydlig majoritet, men alla hade fel. Precis, alla hade fel. Det var 2, 3, 4 kanske då. Jag tänker med Mose och Aron. Jag vet inte hur Miriam ställde sig. Men det var en försvinnande liten del som höll emot. När majoriteten hade tog fel. Men där bröts den här enheten. Och det resulterade i att en generation dog i öknen. Och sen 40-45 år senare, eller drygt 40 år senare, så kommer man, så har man än en gång tagit sig fram till gränsen av löfteslandet. Och då har man fått kriga mot en del fiender där. Egentligen var det nog inte meningen, men de kom ju mot dem, så då slog de dem. Det är ju underbart när man kan göra så. Om det kom en fiende, ja, men då slår vi den. Så gjorde de. I alla fall. Men så var ju, då var ju Manasse. Vem var det mer? Var det Ruben, tror jag? Så de hade mycket boskapsjordar. Så de sa, här öster om Jordan, här är ju kanon. Vi känner att vi vill stanna här. Och Mose blir skogstokig. Och säger, ja, jag klarar inte av 40 år till. Liksom. Det var nog egentligen det man kan läsa mellan raderna där. Utan nu, vi ska ju inta landet. Och så förklarar han, men nej Mose, snälla, det är inte så vi tänker. Utan vi ska hjälpa till. Vi lämnar våra barn och fruar här. Och så går vi med och vi går först utav alla. Och så intar vi tillsammans. Varför var det viktigt? Jo, därför att då blev de enade igen. Folket, alla stammarna behövde vara med för att inta landet. Så kollektivet är viktigt. Och när man lever väldigt mycket utifrån sig själv, utifrån sin egen situation, utifrån sina egna behov, sina egna önskningar, sina egna upplevelser och uppfattningar, då glömmer man nästan bort ibland kollektivet. Och det då leder till nästa betoning där jag tror att vi ofta får kämpa också. Och det är det att Gud lägger inte betoningen på oss som konsumenter, utan som lärjungar. Till och med när vi går i kyrkan så är vi lärjungar. Vi tänker nog, vilket är absolut i sin ordning, att jag går till kyrkan för att få någonting. Men ibland glömmer vi bort att vi också kommer till kyrkan för att ge någonting. Och det tar sig uttryck på så många, många olika sätt, kan jag tänka. Men om vi tänker så här. Jag är inte så bra på det här med elektronik och grejer. Men jag har fattat att om man till exempel tar en radio. Så en vanlig radio. Nu finns det kanske knappt längre, men du har ju i alla fall möjlighet att lyssna på radio. Men jag växte upp med transistorradio och pappa hade till och med en sån där rörradio då, som var steget före. Men de där apparaterna, de var ju mottagare. De kunde bara ta emot. Det var det enda de var bra på. Och då kräver ju det att i någon annan ände så måste det finnas en sändare. Och sändaren kunde bara sända. Men sen fattade jag när jag växte upp då att det fanns en tredje kategori. Och det var ju någon form av radioapparat som både kunde sända och ta emot. Och då blir det ju genast mer spännande. Det var ju jättekul att kunna ta emot. Men tänk om man kunde snacka med någon också då. Det var ju inte, du kunde liksom inte snacka med hela världen som om du liksom kom ut i en... Så det var inte en sändare på det sättet. Men jag tänker, där behöver vi hitta oss. Vi behöver förstå att vi både är mottagare och sändare. Men vi är ju så vana vid att allt omkring oss det bygger på att vi konsumerar. Vi konsumerar mat, vi konsumerar upplevelser, vi konsumerar nyheter. Vi tar till oss, vi får del av, vi matas med. Vi behöver inte ens söka det, det faller över oss. Och man kan ha fullt upp och mer än nog med det. Men Gud lägger inte betoningen på att vi är konsumenter. Utan Gud lägger betoningen, och då väljer jag att använda ordet lärjungar. För lärjungar, det är några som följer Jesus för att bli som honom. Jesus, han är det optimala exemplet på en bra radio då. Därför att han hade en ständig mottagning ifrån himlen. Men han också ständigt gav ut. Han delade med sig av det hela. Så vår kallelse som individer, som församling, som kollektiv, det är att vara Jesu lärjungar. Vi följer Jesus. Och där finns en hel radda med i det här konceptet som förtjänar att nämnas. Vi hinner inte göra allt idag, men får jag bara nämna en sak. Och det är att vi älskar bibelorden i Romarbrevet, det 10:e kapitlet, där det står att jag ska läsa det förresten. Jag har en tendens att blanda ihop två verser där, så jag ska försöka undvika det. I det 10:e kapitlet så står det så här. Vers 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Det är en bra vers att ha med sig när man utevangeliserar, när man pratar med grannen eller vad som. Det ger en slags grundförståelse av hur man kommer i kontakt med Jesus. Man tror med hjärtat och man bekänner med munnen. Men då, nu lade jag igen det var hemskt dumt gjort. Förlåt mig, jag ska öppna upp det igen. Romarbrevet 10. Om vi läser en gång till så ser vi att frälsningen baseras på två saker. Det baseras på att man tror i hjärtat att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och där finns ju egentligen hela påsken finns ju med i det. Uppståndelsen är ju bara kronan på verket. För att Jesus uppstod därför att han hade dött. Jesus dog därför att han bar våra synder. Så det är det ena. Men det andra är att Jesus är Herren. Jesus är Herren. Nu är vi är så vana vid att få bestämma själv, och det är ju jätteskönt att vi får göra det, att inte vi har någon fet diktator som ska försöka att styra och ställa vad vi gör eller säger eller till och med försöka tänka. Fast ändå är det ju lite så det är i samhället nu. Men när det kommer till Gud så har han väldigt anspråk på ditt och mitt liv. Han nöjer sig inte med mindre än att han får vara herre. Och att vara herre, det betyder precis detta, att det är han som bestämmer. Det är inte jag som bestämmer. Det är inte du heller som bestämmer. Men nu ofta hamnar vi inte där att men nu tror jag att jag ska. För att jag tycker att det känns som att jag. Och det blir så, vi utgår så mycket från oss själva. Men då behöver vi komma tillbaka till det här som Bibeln kallar lärjungaskap. De följer lammet var helst det går, står det inte av Psaltarpsalmerna. Man blir lite tyst när man tänker på de här grejerna, för man känner, här finns nog lite att göra. Ja. Man kanske har varit vid berget av individualism och känner att nu kallar Gud mig åt ett helt annat håll. Han vill råda och regera i mitt liv. Om man tänker tillbaka här nu, vi har pratat om att det finns inte så mycket betoning på byggnaden, utan det finns på kroppen. Så handlar det ju om Kristi kropp. Och Gud betonar inte först och främst strukturer, utan han betonar relationer. Ett annat sätt att uttrycka det är ju att det är inte organisationen som är grejen, utan det är organismen. Organisationer kan inte ha liv, men organismer, de har liv. Man betonar liksom livsflödet som finns i kroppen. Och när vi pratar om att Gud inte betonar individen eller det individuella, utan att han betonar ganska mycket det kollektiva, då måste vi komma ihåg att helheten är alltid större än summan av delarna. Om du och jag var för sig kan göra nå ett visst mått av framgång eller genombrott eller vad som helst. Men om du och jag tillsammans istället, då kommer vi att komma mycket längre. En driver 1000, två driver 10 000. Det har du ju växt upp med att höra antagligen. Men det finns en väldig sanning i det. Vi är starka tillsammans, vi är svaga på egen hand. Och när Gud lägger betoningen på att vi inte lägger betoningen på konsumtion utan på lärjungaskap, då är det ju utifrån att vi inte ska tänka så mycket på vad vi kan få, utan lite mer på vad kan jag ge? Vad kan jag göra? Och då ska jag nöja mig med att bara ta ytterligare en punkt. En betoning som jag upplever utmanar mig, och som jag upplever utmanar kristenheten överlag, åtminstone i västvärlden. Och det är att Gud lägger inte så mycket betoning på det fysiska, utan han lägger mycket mer betoning på det andliga. Har du tänkt på det? Att det är ju hela grejen med Gud. Gud är ande. De som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning. Och vi läste för 14 dagar sedan, så läste jag från Första Korintherbrevet. Och vi kan väl bara kika på någon vers där. Första Korintherbrevet 2 tänker jag på. Så börjar Paulus med att säga att jag vill inte komma med övertygande visdomsord, utan jag ville komma med bevisning i ande och kraft. I ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Och sen kommer några verser längre ner. Han talar om världens vishet och Guds vishet. Och så i vers 9 säger han så här: men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det vill säga fysiska företeelser. Ögat ser ju det som är av fysisk karaktär, örat uppfattar det och så vidare. Men här är det någonting annat. Gud har berett någonting annat som inte ögat har sett och örat har hört och hjärtat har kunnat tänka. Det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och vers 12. Vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått från Gud. Om vi tänker oss att du ska mecka lite. Du ska skruva i tu kaffebryggan där hemma. För att det blir inget bra kaffe. Och du känner jag måste bara in i den här. Va? Då har du förhoppningsvis några verktyg hemma. Vanligtvis brukar det vara svårt att hitta precis det verktyget man behöver. För det är någon som har lånat eller man har bara liksom lagt i högen och slarvat bort eller någonting. Men vi förutsätter det. Du har kaffebrygga, du ska skruva i tuden. Du ser att du har en sån här Philips-mejsel du behöver. Men istället så tar du fram en hammare och ett stämjärn. Då finns det förhoppningsvis någon vettig person som säger nu tar vi det lilla lugna här. Det där funkar inte, förstår du. Nej, okej, okay, säger du. Det kanske behövs starkare grejer. Och så går du ut i garaget och hämtar en yxa. Och då blir det bara ännu värre. Och det är ju ingen av oss som skulle göra det. Utan vi fattar en liten skruv. Ja, men då gäller det att hitta rätt mejsel som passar i det där krysset. Och sen skruvar man lite försiktigt. Man måste ha rätt verktyg. Alla förstår det. Man behöver inte ha gått i skolan ens för att fatta detta. Det bara ger sig själv. Men ibland råkar vi på situationer som är uppenbart av andlig karaktär. Men vi ger oss ändå på dem med mänskliga verktyg. Vi söker ändå mänskliga lösningar. Vi tittar ändå på liksom, hur gör man i världen? Jo, men man gör ju så här. Ja, men då gör vi det med. Och då är det ju inte... Alltså, vad ska vi ha för exempel? Ja, det kan man till exempel ta. Jag tänker ännu närmare oss själva. Man kan tänka så här, det är någonting som inte jag har riktigt koll på. Vad gör jag? Jo, jag går ju till Google givetvis. Eller nu kan jag gå till ChatGPT. Har du testat det någon gång? Det är fascinerande, verkligen. Jag har bett att få predikoutkast. Jag har inte predikat dem, men jag kan säga att de är ganska bra. Men... här läste vi precis att vi har inte fått världens ande, utan vi har fått Guds ande. Och anden utforskar allt, också djupen i Gud. Men det är inte så självklart att vi, eller säga att vi får ont i huvudet. Ja, men vad bra, jag hade Ipren i lådan här, så jag tar en Ipren. Det är ju underbart att det finns Ipren och Alvedon och alla vad de heter. Tack gode Gud för det. Men det naturliga för en kristen människa, vad är det? Ja, vi går till Gud. Vi går till Gud. Därför att någonstans uppfattar vi tillvaron inte i första hand som fysisk. Inte i första hand som innebär, utan vi uppfattar tillvaron som andlig. Det betyder att man behöver inte förandliga allting därför att man har den uppfattningen eller den förståelsen. Men det jag märker är att det är lätt för oss att tappa bort hela den andliga delen. Och någonting händer, vi blir till exempel förvirrade. Och då tänker vi, jag har nog sovit för lite. Ja, det är ju jättebra att sova då, istället det. Men så vaknar man nästa morgon efter en riktigt god natt och känner man, jag är fortfarande förvirrad. Ja, men då jag behöver prata med en kurator. Jag behöver någon vad är det de har i USA, har ju alla nu för tiden, terapeuter. Jag behöver en terapeut. Ja, jättebra att det finns människor man kan prata med. Men kanske är det så att det finns en andlig orsak. När det händer saker i Bibeln, vad gör de då? Ja, men de förstår det på ett andligt sätt. Min son, han faller i elden här och jag är jätteorolig att han kanske... Han faller i vattnet, tänk om han drunknar eller bränner sig eller... Men till och med pappan fattar att det här är något demoniskt. Det här är något ond ande som finns här. Men jag rör inte på det. Då måste jag vända mig till Jesus. Det verkar som han rör på det. Alltså hela Bibeln är full av just andliga vapen som vinner andliga segrar. Jag säger inte att allt är andligt, men jag säger att vi är dvärgar när det kommer till det andliga. Vi som borde vara andliga giganter som har känt Gud merparten av livet och sett Gud göra en massa saker, och ändå så står vi och kliar oss i huvudet och säger, vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Jag tänker på ett annat bibelord. I andra Korinthierbrevet och det fjärde kapitlet. Då vi ska avsluta där. Här talas det igen om den andliga människan. I vers 16. Därför ger vi inte upp, säger han. Varför ger vi inte upp? Ja, han har berört det några verser tidigare. Han säger vi har samma trons ande. Det finns någonting i oss som är starkare än det som är i världen, som är mer än det som är i världen. Vi har Guds ande i oss. Vi har en kraftkälla som är mycket, mycket starkare, mycket, mycket bättre och kan åstadkomma mycket, mycket mer än vad alla inomvärldsliga krafter tillsammans kan åstadkomma. Så därför så ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Här är ju ett annat perspektiv som är intressant att uppehålla sig vid. Var lägger Gud betoningen? Vi lägger jättemycket betoning på våra år här på den här jorden. Gud säger, det kommer en evighet med. Glöm inte bort den. Han lägger mer betoning på den då. Men så kommer vers 18 då. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jag lyssnade igår kväll på en, jag tror inte ens att det var en predikan, men som handlade, en pastor som delade om en situation som blev i församlingen, och där man fattade inte, vad är det som hände? Vad är det som hände? Varför blir det så här? Men så förstod de att det fanns en andlig orsak bakom det hela. Och så kunde de hantera det på ett andligt sätt. Och så vann de också en andlig seger. Jag tänker att vi kan vinna andliga segrar. Vi kan bryta igenom där det mänskligt sett ser omöjligt ut. Där det vi har som människor, som individ eller till och med som kollektiv inte alls kommer att räcka till. Men om vi förstår att Gud har en andlig kraft, han är ande, han är obegränsad, han kan göra allt det som inte vi kan, då kan vi tillsammans med honom, så kan vi gå framåt och bryta igenom. Jag tror att vi är i en sådan situation just nu. Men då blir det väldigt viktigt att vi ser, vad är det som Gud tycker är viktigt? Vad är det som Gud tycker är viktigt med församlingen? Ja, det är att det är Kristi kropp på den här jorden. Det är att vi har goda relationer med varandra. Det är att vi förstår att vi verkligen hör ihop. Att det finns en otrolig kraft i detta som vi kallar tillsammans. Inte bara som en fin tanke utan som på riktigt uttryckt. Och förstås att vi sträcker oss efter att bli lärjungar. Att vi på daglig basis bara, ja Jesus, jag vill följa dig. Jag vill bli som du är. Jag vill bli lite mer lik dig idag än vad jag var igår. Jag vill gå till kyrkan i förhoppningen att jag ska gå därifrån och inte vara riktigt samma. Utan vara en lite bättre version av mig själv. Därför att jag har blivit lite mer lik dig. Och då behöver vi verkligen förstå hela tillvaron mer utifrån ett andligt perspektiv. Jag tror att Gud drar oss åt det här hållet. När världen, om vi försöker applicera detta på någonting som är aktuellt. Svensken idag mår psykiskt väldigt dåligt. Väldigt många svenskar mår väldigt dåligt rent psykiskt sett. Man diagnostiserar både barn och vuxna med olika saker för att försöka förstå sig på varför är det så här och varför kan de inte koncentrera sig och varför funkar ingenting. Och samtidigt så pumpar vi in ekonomiska medel, andra typer av medel in i de här situationerna och så verkar folk må ännu sämre. Hur kan det bli så här? Jag menar, vi har ju, mänskligt sett har vi ju alla förutsättningar. Vi har mer fritid än vad vi någonsin har haft. Vi har det bättre ekonomiskt ställt än vad vi någonsin har haft. Vi har liksom fortfarande fred och frihet. Vi har de här grundläggande sakerna som är så vi får vara så tacksamma över att vi har. Och ändå så mår människor så dåligt. Eller ta ett annat exempel. Israel och Mellanöstern. Här finns en liten plats. Jag vet inte om du har sett den här kartan. Där du har en bild på muslimvärlden som ju går över Nordafrika primärt och lite nedanför där. Och så täcker det in hela Mellanöstern, går lite upp i Kaukasus och så lite bort i Asien där. Och så finns där ju då hundratals miljoner med muslimer. Och så, om du tittar noga så är det en liten fläck där vid Medelhavet som utgör en 0,02% utav den islamska ytan där. Och så har du Israel som är den enda demokratin i Mellanöstern och där man får vara både det ena och det andra som man kanske kan som kristen ha tvekan kring. Och så har du det här jättestora muslimska där man kämpar hjärnet med olika grundläggande mänskliga rättigheter. Och ändå så är det hela tiden ett fokus på Israel och hur hemska de är och att världen vore bättre om inte de fanns där överhuvudtaget. Hur kan man förstå detta? Det är liksom hundratals journalister som flockas kring Gazaremsan. Men sen är det inga som tittar på eller rapporterar eller verkar se vad som händer i andra delar av det här området eller någon annanstans i världen. Om man inte tar på sig andliga glasögon så blir det omöjligt att förstå sig på. Det var två väldigt stora, men jag tror att man behöver ha samma tänk in i det lilla, kanske in i det dagliga. Det är så betydelsefullt. Gillar du lovsången idag? Visst var det härligt? Ja, all cred till Rickard och Hanna och Amanda. Men vet du vad? Det berodde inte bara på dem. Det berodde på att några samlades här vid 9:30 och bad. Och några ställde sig här 9:45 och ropade till Gud om att det här gudstjänsten skulle få bli det Gud ville. Därför att det är ett andligt arbete som vi utför som församling. Ett andligt, en andlig tjänst. Och här finns sådana våldsamma segrar framför oss om vi bara sträcker oss åt detta hållet. Och det var det som jag ville förmedla med det här budskapet idag. Nu vill jag också att vi ber tillsammans. Så om du vill stå upp på dina fötter så ska vi be en bön här och så ska vi avsluta om några minuter. Men jag vill också säga så här att om du är här eller du är med oss online och du inte har sagt ja till Jesus, så är det här, den här dagen, just nu, det är ditt tillfälle. Det kommer inte att bli ett bättre tillfälle än just den här dagen och just nu. Och därför så skulle jag vilja att vi allesammans tillsammans ber en bön. Jag tar mig friheten och be före. Och vi kan alla som sagt vara beden tillsammans. Men speciellt skulle jag vilja att du som kanske aldrig har bett den innan, att du ber med den här bönen. Och om du gör det och i ditt hjärta tror, för jag tror att Gud har rört vid ditt hjärta idag. För så är det ju, om Gud är på riktigt, då gör han riktiga saker. Och då använder han ord som har kommit från honom men som människor förmedlar. De använder han för att röra vid människor, för att förvandla människor. För att påverka och göra kanske det som mänskligt sett är omöjligt. Så då tror jag att om du ber den bönen och tror på Jesus, då kommer han att komma in i ditt liv på riktigt. Så därför, så om du vill, så får du be tillsammans med mig. Jesus, jag tror på dig. Och jag tackar dig att när du dog, då dog du för mig. Och när du uppstod, då uppstod du för mig. Idag öppnar jag mitt hjärta. Och jag säger, kom Jesus. Förlåt mig. Gör mig ren. Gör mig ny. Jag vill följa dig. Tack Jesus att du är på riktigt. Tack Jesus att du älskar mig. Tack Jesus att jag får följa dig. Amen. Så Fader i himlen, så vill jag bara be för oss var och en. Jag ber för oss också som en församling. Jag ber för din kropp här i den här bygden. Jag tackar dig Herre för att dina tankar är stora och goda och höga och så de når så långt Herre. Du vill så mycket, du kan så mycket. Och vi bara tackar dig Herre att vi får vända blicken så att vi mer kan se det som du ser, så att vi mer kan betona det som du betonar eller fokusera på det som du fokuserar på. Hjälp oss Herre att vi inte utan att tänka på det följer världens vis eller världens tänkande eller världens vägar. Vi vill ha dina vägar Herre. Vi vill gå på dina höga vägar. Och vi tackar dig Herre att du kallar människor i vår tid. Du kallar oss den här dagen att följa dig. Du kallar oss att bli dina lärjungar. Du kallar oss att förstå tillvaron utifrån ett andligt perspektiv. Och du kallar oss att tro på dig Herre. Så Herre, vi vill bara bekänna vår tro på dig den här dagen. Vi tror att du är den du säger att du är. Vi tror att du har all makt både i himlen och på jorden. Vi tror att du har rikedom att ge åt alla som åkallar ditt namn. Vi tror Herre att vi förmår allt vad vi behöver förmå genom dig som ger oss kraft. Och vi tror att du har gett oss den helige ande för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt. Vi tror att du har gett oss ditt eget sinne så att vi kan tänka rätt. Att vi kan förstå tillvaron precis som du förstår den. Och vi tackar dig, Herre, att vi får följa dig i denna tid. Tack, Herre, för ett folk som följer dig. Jag bara talar ut det över mitt eget liv, över min familj, över den här församlingen och utöver Kristi kropp. Ett folk som följer. Halleluja. Ett folk som följer, precis som vi sjöng i sången. Vi vill följa dig, Jesus. Tack att du hjälper oss så att vi blir bra efterföljare. Halleluja. Att vi följer så som du har tänkt att vi ska göra. Och vi välkomnar dig, helige Ande, du som är hjälparen. Du som kan allt inte vi kan. Led oss, helige Ande, uppenbara för oss. Jag tackar dig, helige Ande, för att du låter ditt ljus lysa, uppenbarelsens ljus. Så att inte vi vandrar i förvirring, så att inte vi vandrar i mörker eller ens i skugga. Tack för härligheten som strålar fram i Kristi ansikte. Och tack för att det är täckelse som har skymt våra ögon, att det bara får dra undan. Det får dras undan i Jesu namn så att vi kan se och så att vi kan följa. Jag prisar dig för detta i namnet Jesus. I namnet Jesus. Amen. Amen.